Hej! Gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela vår podd så går man till patreon.com/handenpahjärtat och stöttar vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad är klockan?
Jo, men jag har frågat fem gånger. Är vi klara?
Hej och välkomna till avsnitt 244 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat-sanningen. En podd av mig, Daniel Beiner.
Och mig, Rory.
Och Duck inte här. Winning! Alltså, fan vad skönt ändå.
Är det här första podden någonsin?
Det är första podden
som du kör.
Ja, där Duck är inte med. Så han kan inte sitta här och vara ful och liksom sitta och vara jobbig mot mig. Det är en sån jävla vinst. Men vi har med oss en gäst idag. Den här personen träffade jag första gången när han kom in på Salong Betong. Med en ganska mörk blick, med en skinnväst på sig och liksom utstrålade gangster och kriminalitet. Mm. Men jag såg honom. Jag såg honom. För vem han var ganska fort. Eller jag trodde att jag gjorde det. Och sen så visade det sig att han till exempel inte hade åkt skidor eller sett snö typ. Så att vi började ha lite kontakt och han ville liksom komma bort lite från den världen och sådär. Så jag tog med han på en resa till Sälen. Mm. Big mistake. Välkommen Mattias Gebreab.
Tack så mycket.
Ni som andra kanske känner dig som Matte Fresh Matte, fotbollshuligansmatte
eller liksom olika namn, kärt barn och många namn. Ja. Ja, nej, men den introduktionen var väl bra.
Ja. Hur är läget?
Ja, men det är bra, tack själv.
Ja, jo, nej, det är inte så bra faktiskt.
Nej, varför?
Uff, jag har en del liksom grejer på privatplan som tynger mig. Håller på att öppna en eller nu när ni hör det här så har jag öppnat. Det här släpps imorgon. Nu när ni lyssnar exakt nu så öppnar jag ju Salong Betong Beauty. Min laserklinik som jag har jobbat dygnet runt med i 2 månader. Alltså jag bestämde mig för 2 månader sedan att jag skulle göra det. Mm. Och så, jag är ju så, min hjärna har ju fastnat så jag har bara liksom grottat ner mig det. Jag har liksom gått utbildningar, byggt lokalen. Mm. Så jag har ju typ inte ens hunnit med podden. Jag kommer inte ens ihåg när jag poddade sist. Så jag är sliten och bekymrad och sådär, men annars är det bra.
Hur ska vi hämta oss från det där?
Själv då?
Ja, jo då, fan. Nej, men det är ungefär samma. Nej, men det är bra, småbarnslivet, så att man är trött. Mm. Man är konstant trött, men annars är det bra faktiskt. Mm. Jag är på en bra plats. Mm.
Och Råda?
Konstant trött, det vill man inte vara. Konstant
trött. Det har ju du varit i hela ditt liv.
Ja, nej.
När är du pigg?
Jag är konstant göttig, det är en annan grej.
Okej.
Det är en helt annan grej. Nej, men det är väl rätt okej för mig också. Ah. Jag har också lite ändringar i mitt liv. Jag jobbar inte kvar på It Garden.
Nej.
Vi drog inte jämnt helt enkelt. Vi hade inte samma vision, så det var dags att gå vidare. Så nu ska jag götta mig.
Ja, nu är du arbetslös.
Nu är jag arbetslös.
Ja. Skulle du kunna vara någonting för väldig kompetens? Utbilda dig till något? Eller ska du bara vara göttig?
Ja, kanske. Jag vet inte, jag har ju lite bollar i luften som jag kan ta tag i nu som jag inte har kunnat ta tag i när jag jobbade på den här grejen.
Men vi är här med Matte. Anledningen till att jag har bjudit in dig, Matte, är dels för att jag känner dig. Dels för att jag har följt din utveckling som jag tycker är imponerande.
Tack.
Ja, men jag tycker det. Alltså allt från liksom att du har varit i en liksom organiserad kriminell värld till att din syrra har blivit ihjälslagen av kriminella, till att du idag jobbar med ungdomar, till att jag liksom tog med dig och åkte skidor och liksom blev utslängd från... Mm.
Sådär. Jag var med på den spelningen.
Du var det?
Ja. Var det?
Ja. Det var du som körde bilen, har jag för mig.
Men jag var med och DJ, eller?
Ja, du var med DJ.
Det kan ha varit
ja.
Drumman som körde.
Nej, det var nog Danne då som körde.
Ja, jag kör.
Ja, men absolut. Vi kan gå in på den resan. Det är en del också.
Och sen så gav du mig möjligheten att... jag fick ett stipendium från din systers fond.
Exakt, det stämmer.
Som jag i min tur valde att ge till en bättre behövande. Så att det är intressant. Vi har ju aldrig suttit ner och pratat så här. Liksom.
Nej, men faktiskt. Och det är väl på tiden, tänker jag.
Ja, exakt. Så det är därför du är här.
Yes.
Fräsch Matte. Man kan se det på Facebook, gå runt på morgnarna och spotta och liksom köra dina stories som är skitbra. Och förr i tiden hade du en karaktär. Vad har hänt med han?
Alltså jag hade olika karaktärer. Jag hade Kjell Hörlur, det var en tjackis från Högdalen. Ja, han kallades för det för att han hade hörapparat. Och då fanns det, så han ingick väl i det här kopparfolket, och de har väl så här smeknamn på varandra.
Du är ju grundaren faktiskt till roliga karaktärer. Du höll ju på med
det. Jag var en av dem i alla fall. Alltså, faktiskt nu när du säger det, så det var på gång där. Men det var mycket annat som kom emellan. Annars hade man varit en YouTuber idag.
Ja.
Ja, men Kjell Hörlur, han...
Har du inte sett Kjell? Han är king alltså.
Ja, jag tror jag har några gamla klipp kvar faktiskt på telefonen. Men det var lite olika. Det var Bagdad Bob.
Ja.
Det var någon kille från Nigeria också. Det var lite olika varianter på det där. Alltså.
Men vi börjar från början då.
Yep.
Du är från Husby.
Yes, född och uppväxt i Husby.
Ja.
Ja. Precis som sagt. Min mamma är från Sverige, pappa från Eritrea. De träffades någon gång i mitten på 70-talet. Jag är född 76.
Du är lika gamla, 54?
Ja, måste vara det. Ja, exakt. Ja, nej. Men min mamma, hon hade väl en del problematik innan hon träffade min pappa. Liksom. Hon hängde ganska mycket med både så här mods och raggare och grejer. Hon kom ifrån Norrland, flyttade ner till Stockholm. Och pappa var väl en av de första svarta i Sverige överhuvudtaget, eller i Stockholm framförallt. Mm-hmm. De träffades en blöt kväll på Gröna Lund, har jag fått höra i efteråt. Och sen så gick det ganska snabbt faktiskt. Men mamma var ganska ung och pappa helt ny i landet. Det var väl språk och kultur och olika saker som gjorde som att det sprack ganska tidigt. Liksom. Mm. Och ja, på den vägen blev det. Så att jag blev kvar med min pappa. Mamma drog och lämnade mig ensam med pappa.
Mm.
Och han hade inte bott här speciellt länge. Liksom. Helt plötsligt så var han fast kvar i Sverige med en liten pojke som inte var hel. Alltså på den tiden så var traditionen väldigt viktig för eritreaner.
Mm.
Det är även idag för vissa, ska jag vara ärlig och säga. Men ja, att han valde att vara kvar ensam och tog en kvinnoroll på 70-talet, eller så slutet på 70-talet, var inte vanligt liksom.
Mm.
Utan papporna lämnade oftast, fast i det här fallet så var det tvärtom.
Mm.
Så att han fick ju lära sig hela systemet, men också lära sig att bli pappa och ta hand om mig och språk och arbete och allting samtidigt. Det var väl inte den bästa starten för honom liksom.
Nej.
Men inte för mig heller.
Nej. Men du har haft en dokumentär. Mm. Precis.
Stämmer. Älskade Husby heter den. Finns på SVT Play. Check
hur kom det? Där kan man ju se en del av det här och liksom vem du har varit och du har sysslat med rap och så här. Du rappade ju liksom väldigt tidigt.
Ja, Jo, men vi var bland de första, måste jag säga. Sen att om vi var bra, alltså det kan jag inte avgöra. Alltså vi rappade, vi åkte runt och var förband till Latin Kings. Mm. Vi stod i, på alla såna här centrumgårdar i hela Stockholm och rappade för en kanelbulle och en loranga typ.
Mm. Loranga!
Man fick så här refresh, kommer ni ihåg dem?
Ja, refresh.
Hubba bubba.
Och... Skulle jag äta en refresh nu skulle bli tandlös.
Ja,
alla tänder skulle ramla ut.
Jag har också riktigt keffa tänder. Alltså. Jag har också så här, en löst tand som du hade förut. Klicka in grej just nu.
Ska du operera in den?
Ja, riktigt? Precis. Det är på gång där.
Men fick du också din utslagen?
Ja,
eller?
Min son skallade ut den.
Jaha.
Ja.
Ja.
Boom.
Man kan tro att det var någon annan, men det var faktiskt min son. Ja, vi höll på med the rap game och vi trodde att vi var asbra. Eller vi var bra. Vi var med i rap SM. Vi hängde med dem som kallas stora legender och sådär. Mm. Men sen så gick det, alltså det gick åt olika håll. Jag tror att det här, kanske vi kommer in på sen, men alltså jag var otroligt destruktiv. Mm. Så det gick inte att samarbeta med mig. Så även om vi sa att vi ses klockan 4 så kommer jag klockan 6, kanske 2 dagar efter.
Mm.
Uttalad tid, alltså det gick.
2 dagar efter?
Jo, men så var ju Cesar också, han ja. Innan jag rappade med. Det var ju omöjligt.
Ja, men det var skitknepigt och de killarna som jag startade det här, Pass in Affect hette vi också, ascoolt namn. De var ju skitseriösa, de levde ju för det här. Liksom. De ville ju göra det här seriöst, men det gick inte, skulle jag vilja säga. Att, alltså, jag hade ju andra ambitioner. Även om de aldrig myntade ut i någonting gott så var det liksom destruktivt.
Vad var dina ambitioner på den tiden?
Ambitionen var väl kanske att höra och synas så mycket som möjligt i dessa destruktiva miljöer. Och de killarna som jag umgicks med då, som gjorde musik med, alltså hela hiphopkulturen, var inte destruktiv.
Mm.
Det fanns, du är
det
otroligt
var
insatt.
Positivitet.
Ja, men precis. Liksom du är otroligt insatt och Danne också i hiphopkultur. Och det, alltså, på den tiden så var det Kungsan Kickers och så var det hiphopparna.
Mm.
Även om man gick på samma ställen så var det två olika typer av människor.
Mm.
Och jag drogs till de här som gärna kickers-killarna liksom. Och tjejerna. Och det blev det som blev alternativet. Så här. Sen har man ju så här ångrat sig som fan i efteråt. För att idag så har man ju sett på hiphopkulturen idag. Man skulle kunna ha gjort ett intryck i den. Alltså, utan att ha hybris på något sätt. Men jag tror att man skulle kunna ha gjort ett avstamp. Så här, mer än en dokumentär på SVT. Så här. Kolla, han var något. Mm. När Ken sitter och ser så, där är Matte. Och sen försvann han.
Mm.
Bro, jag skulle kunna ha gjort något, tänker jag.
Mm.
Men man vet inte.
Fast det har du gjort. Alltså, ja, även om du kanske inte är känd för det du har gjort så har du gjort en jävla resa och en jävla vändning och påverkar till det bättre idag.
Ja, idag ja. Ja, idag. Ja, men precis. Jag tänkte mer på själva hiphop-delen och älskade Husby-dokumentären och sådär. Alltså hiphopkulturen är ju fortfarande en sån stor del av mitt liv. Alltså den är ständigt närvarande i allt jag gör, skulle jag vilja säga. Fast idag är den ju mer positiv än någonting annat liksom.
Men du kom liksom till ett vägskäl. Där det var så här, är det musik eller är det kickers liksom?
Ja, men framförallt så som jag sa, så du vet, så hiphop och stök, det gick inte att leva. Jag kunde inte vara Tupac, förstår du? Det gick inte att vara Tupac för att du fick inte vara med i den här positiva kulturen om du var Tupac. Det är ju ingen som pallar med någon som är så här fullast, veckast, drygast, slåss med. Alltså det orkar man ju inte. Alltså det, man vill ju ha kul med sina vänner, man vill ha en bra stämning så där. Och jag bidrog inte till det.
Mm.
Så då åkte man väl ut, typ. På ett eller annat sätt.
Mm. Men när du var ung, ville du då bli kriminell som stor? För det ville jag. Alltså jag kommer ihåg, jag så tydliga tankar, du vet, sexan, sjuan. Jag var bara så här, såg dem äldre och jag bara, uff, alltså,
jo, men
jag ska dit.
Kanske. Alltså jag har ju gått i så otroligt mycket terapi nu på äldre dagar. Och det, jag tror att det här handlar om tillhörigheter, så här, eller tror det är det. Det handlar om att man söker sig till miljöer där man kan tror att man kan identifiera sig. Där man kan söka så här, kamratskap och du vet, så här, brödraskap. Du vet, sånt där var så stort för mig. För att alla viktiga människor, mamma, hon försvann. Så här, och alla bra vänner, de försvann. Så då sökte jag ju det som var så här, men vi står upp för varandra, vi är bröder och omerta och HSS och allt vad det nu är för någonting. Mm. Men sen så visade det sig att det var ju också bajs, liksom. Det fanns ingenting.
Var ni bröder liksom?
Nej, det finns ingenting som heter bröder i organiserad brottslighet, skulle jag vilja säga i alla fall. Mm.
Ja, jag har aldrig varit där, så jag vet inte, men man hör ju folk säga att det inte finns liksom.
Nej, men det gör ju inte det, utan det är den som starkaste som överlever, och det är typ som ett pyramidspel. Det är de svaga, de som är där på botten ska kicka uppåt liksom. Mm. Och sen om du inte kickar tillräckligt mycket så åker du ut.
Och helt plötsligt och sen kommer du, en ny och ersätter.
Precis, liksom. Så har du sprungit runt och utpressat halva Stockholm, så helt plötsligt så är du utpressad.
Mm.
Och då har du helt plötsligt problem, och då är det de som skulle ha backat dig, de som jagar dig liksom.
Mm.
Ja. Ja, men det är väl det. Jag har alltid sökt mig till destruktiva gemenskaper.
Mm.
Och även blivit utslängd från destruktiva gemenskaper för att jag har varit jobbigast.
Mm.
Alltså tänk dig då att om det finns en klick människor som står utanför samhällets lagar och regler, och du passar inte ens in där.
Mm.
Då, var ska du ta vägen då? Så här, då är det ju extremt, tänker jag. Ja. Så för mig fanns det bara ett sätt, att antingen vända på det här, eller att det skulle leda till ett jättelångt fängelsestraff eller döden. Liksom. Mm. Det fanns liksom inte så många alternativ.
Nej, men du var ju, nu får man inte säga det här ordet, men du var ju liksom helt dum i huvudet.
Absolut.
Alltså, jag kände ju inte dig i den kriminella världen, men när jag började känna dig och var så här, ja men haka på oss, liksom, häng med oss. Då satt ju du mig i en situation som var liksom obeskrivligt
svår. Ja, men exakt. Jag tycker att det är ett bra, jag tycker att det är ett bra läge. Man kan nästan tro att det här är någon slags 12-stegs-variant. Och det är aslämpligt att det är bara ni två här, tänker jag. Mm. Och att det är ni två som ska ha ursäkten för det som hände i Sälen, var det va?
Mm. Jag tror det var Sälen.
Ja, det var Sälen, ja.
Att jag försatte er i den situationen på grund av mitt bristande omdöme.
Jag ska bara sätta in lyssnarna i sammanhanget.
Måste påpeka att det här var länge sedan.
Det, ja, det är länge sedan.
Det här var inte igår alltså.
Ja, men det är länge sedan. Men jag och Jensa från Hoffmaestro åkte runt på DJ-turné. Och vi sålde slut, och vi var återkommande år efter år efter år. Jag tror att vi spelade i Sälen 6 år i rad eller någonting. Det var helt sjukt. Sälen betalade bra, vi var liksom, det var liksom sjukt viktigt för oss. Vi var så här residents DJs där, flera, du vet. Det var skitstort när Salong Betong kom till Sälen och spelade skivor. Och jag blev bekväm med det här, så jag började ta med mer och mer folk. Och Matte, så här, du skulle åka Vasaloppet.
Jag skulle åka Vasaloppet. Salong Betong sponsrade mig.
Ja.
Och ni tog med mig för att jag skulle få åka skidor.
Ja, och så på vägen upp när du såg snö, du började typ så här gråta. Du var så jävla tacksam. Ja, du var fan, shit, det är så jävla fett. Ingen har gjort någonting så här för mig. Mm. Bara, jag bara, men fan vad kul att kunna göra det här för dig. Men she fick jag.
Ja.
Alltså she fick, kommer du ihåg?
Alltså lite. För mig, jag behöver ingen ursäkt. Jag blev inte försatt in
i någonting. Nej, men det kan ändå vara på sin plats, tänker jag. Att man tar ansvar på sina handlingar.
Ja, absolut. Ja.
Men du blev full och jobbig liksom. Och jag sa till dig, jag, så här, men jag går och lägger mig. Och liksom så här. Ja.
Men det var en till person med. Han är inte här. Alltså, vi behöver inte outa han.
Nej.
Men du vet, jag blev hetsad alltså.
Ja, men han är inte här.
Nej.
Och så du får ta hand för dig själv.
Yes, I.
Direkt började han skylla ifrån sig. Så det tog en sekund.
Nej.
Jag kan klippa bort det sen. Vem var andra personen?
Det var jag. Du sa att nu är det dags att gå och lägga sig, grabbar. Vi bara, absolut, vi ska bara ta en bärs till. Och då fuckade jag.
För jag kände att ni blev stökiga. Jag var så här, men jag går och lägger mig. Liksom och säger till er så här, glöm inte nu att så här, det här är mina arbetsgivare som
absolut.
Vi är hos liksom.
Mm.
Vaknar av att min dörr vibrerar för att flera vuxna människor knackar på den samtidigt. Får panik, inkommer ledningen för liksom, där vi bor och slänger ut oss mitt i natten. Vi ska ut i hotellet, jag fattar inget, jag är helt nyvaken, jag har gjort värsta gigget, sålt slut liksom, haft hur bra som helst, jag bara, jag fattar ingenting. Då alltså Matte gått in i städskrubben eller personalrummet.
Nej, det var en städskrubb, tror jag. Alltså, jag gick fel. Och pissade liksom, i städskrubben.
Han gick in i, liksom, inte i toaletten. Han gick in i ett annat rum och pissade på golvet. Eller vadå?
Ja, jag tror att det var så. Jag minns faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig. Jag visste att det här skulle komma upp. Så att jag har så här, suttit och tänkt på vad var det för någonting. Men ja, men det var nog en städskrubb.
Ja.
Och sen så stängde jag dörren och gick därifrån.
Nej, de konfronterade dig.
Aha.
De ja. Catchade dig på bar gärning när du stod där med din vidriga pitt och pissade på golvet. Okay. Och bara, vad fan håller du på med? Och då kom ju liksom Husby gangstermatte fram och skulle slå ihjäl liksom cheferna. Och så här, det blev ju, då hade hotat dem till livet. Och vet, när de kom in till mig och sa det här. Mm. Bara så här, ni ska ut härifrån, Salong Betong är aldrig mer välkomna.
Mm.
Och när jag fick höra att Matte hade hotat dem till livet och pissat på golvet.
Ja, jag skrattar nog inte nu faktiskt mer för att jag tycker att det är roligt, mer att jag blir lite nervös faktiskt.
Det blev
faktiskt
en bra historia ändå.
Det är en bra historia, men hur arg var jag på dig?
Vet du, om jag ska vara helt ärlig så var det faktiskt inte det. Jag minns det exakt, om jag ska vara helt ärlig. Du knackade på min dörr och så kom du in och så sa jag så, Matte, vi behöver prata med varandra. Vad gjorde du igår? Och så fick jag berätta, så sa du bara så, jag behöver sova, vi pratar sen. Och så gick du. Och så gick du in på ditt rum och sen så kom du in och så var du jättearg. Då var du arg.
Okej, jag kommer inte ihåg första gången. Jag kommer ihåg att jag var arg.
Sen åkte vi, så var du tvungen, kände du. Jag vet inte hur det gick till. Men du tog med mig så vi åkte, så här, vad heter det? Vi surfade.
Ja.
Du bara, kolla vad jag gör för dig, Matte. Kolla vad jag gör för dig. Jag vill ju bara åka hem. Jag satt och googlade, jag hade inga pengar på den tiden heller, jag var urfattig. Så jag satt och googlade, hur fan tar man så här ifrån? Du vet, så här, hade det funnits, hade jag haft
så
folk.
SL-appen.
Ja, men du vet, så här, jag åker skidor härifrån. För jag hade ju fått låna på skidor också. Så jag tänkte, jag stakar härifrån till Stockholm. Ja, men det är absolut. Och jag ber dig uppriktigt om ursäkt för att jag försatte dig i den situationen.
Du är förlåten så länge, annars hade du inte varit här liksom.
Nej, jag fattar. Men jag tycker att det är bra, jag tycker att det är viktigt att du tog upp det. För att det här är också ett sånt tydligt tecken på hur otacksamt, eller hur otacksam jag har varit mot människor som har gjort bra. Och alltid sökt mig till någonting som har varit ännu, alltså som har varit dåligt liksom.
Mm.
Här fick jag världens chans att hänga med Salong Betong, var ju typ, alltså ni är fett tunga, det är fortfarande idag, men ni var ju the shiznizzle på den tiden, alltså wow. Folk, det var ju värsta kön för att komma in och titta på er, och det ni gjorde var big up, stod och skrek och sprutade bubbel på folk och grejer, du vet. Jag bara, vad är det här?
Ja, det var surrealistiskt faktiskt.
My bad.
Ja, nej, men det är tvärlugnt. Men den tiden är ju förbi.
Absolut.
Du var väl typ, du hade ju börjat vända redan innan det här.
Ja, alltså om sanningen ska fram så var jag nog alltså typ på piken då, eller vad man ska säga. Så jag tror att den där händelsen var hyfsat avgörande för vad som har skett efter liksom.
Mm.
Alltså efter det, kort efter, så var det ju Vasaloppet.
Mm.
Och jag åkte ju Vasaloppet. Jag har gjort massa andra tävlingar efter Vasaloppet. Så, här. Så att det var, jag drog sig åt det positiva hållet efter den incidenten.
Mm.
Men även om denna incidenten, som många andra såna här historier som folk skulle säkert kunna rabbla upp. Ja, jag har försatt mig i många såna här situationer.
Ja, alltså jag kommer ihåg, du fick någon jävla stol i huvudet någon gång. Alltså du hade ett jack över huvudet som var alltså enormt.
Ja, fast det var nog...
Det var ju innan. Alltså, då var du ju fortfarande gängmedlem.
Ja, fast det var en yxa jag fick i huvudet då.
Jaha, alltså jag har aldrig sett... Det var så här...
Och det är mycket värre än en stor.
Ja, faktiskt. Och det är det jag har i huvudet här. Ja, men absolut. Det har varit mycket sådana saker. Jag har ju orsakat mycket härva, om man säger. Sen har det ju inträffat massor med saker i mitt liv som har varit avgörande för... Vad ska man säga... För ändringar.
Vilken skulle du säga var alltså saken som fick dig att så här, jag behöver ändra?
Mina barn. Liksom.
Ja.
Mina stora barn.
För du, det är helt sjukt. Du har ju 4 barn och alla är tvillingar.
Exakt, 4 grabbar.
Ja.
2 som är 7, 2 som är 4.
Och det måste ju vara väldigt sällsynt.
Det är nog det. Jag har ingen aning om hur stor chansen är, men jag tänker att det är ett tecken, om man nu tror på såna här saker. Jag blev tvungen att tro på det här, för att hur ska jag kunna få tillbaka, alltså jag vet inte, jag har förlorat så många människor i min familj på konstiga sätt som vi säkert kommer gå in på senare, och helt plötsligt så får jag tillbaka 4 stycken pojkar som blir mitt ansvar att vara en positiv och en bra förebild för. Det är synd att inte Ducky är här.
Mm.
För vi känner ju inte varandra, jag och Ducky. Men jag följer han på Insta. Och jag kan bli varm i hjärtat när jag ser vem han var innan och vem han är som pappa.
Jag håller med,
alltså, hela hans ansiktsuttryck har ändrats, hans kroppsspråk har ändrats när han håller sin lilla dotter i famnen. Jag tog ju med mig så här såpbubblor så att jag tänkte ge till henne för att de står ju på balkongen och blåser bubblor ihop, och hela den förändringen har skett hos mig också. Och jag har också vänner som har som är fast i olika typer av missbruk, kriminalitet, som hör av sig idag och säger så här, shit, när jag ser dig med dina barn så får jag så här, en extra rush och push i livet. Och han ger mig det, helt ovetandes att han gör det. Och jag är också helt ovetandes att jag ger andra en push genom att bara ta ansvar för mina barn.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så de är helt klart avgörande. Också de som håller mig flytande, liksom.
Ja, men barn är ju, jag brukar säga det, alltså, jag har ju dotter, så jag refererar ofta till dotter, men alltså det viktigaste en man kan få, det är ju en dotter.
Ja, men absolut.
Men barn, jag tänker, överlag liksom.
Ja, barn överhuvudtaget. För jag var inte med när mina stora barn föddes och under större delen av deras uppväxt av olika anledningar. Och det tar jag också fullt ansvar för. Men det tänker jag får vara mellan mig och barnens mamma på något sätt. Jag känner inte att jag kan outa det här. Hoppas ni kan respektera det. Men att det enda jag kan garantera dem, mina barn överhuvudtaget, är att pappa aldrig kommer att försvinna igen. Och det tycker jag är det, typ, så här, det fina i våran relation. Så här, att de vet att pappa kommer inte försvinna igen. Det finns ingen möjlighet. Det är döden som kommer ta mig då i sådana fall. Men jag kommer absolut inte aktivt eller frivilligt ta val som gör att jag kommer separeras från mina barn. Och det kan man ju också så här leda till att min mamma tog val, aktiva val, i sitt missbruk och sin kriminalitet som gjorde att hon försvann från mig. Och det för mig är helt så här ofattbart. Jag kan inte förstå det, men ändå tog jag lite av hennes liv och val när jag valde att fortsätta min kriminella aktivitet när mina stora barn kom till. Så att jag vart ju också en produkt av det. Jag ärvde hennes.
Men jag tror att det är ganska vanligt, och det är svårt att bli farsa.
Såklart.
Det är skitsvårt. Alltså jag var ju urusel farsa de två första åren. Alltså urusel. Jag liksom, jag ska inte säga att jag inte brydde mig, men alltså idag är jag bra pappa. Men jag började bli bra pappa efter typ 3 år.
Ja.
Men det tar väl ett tag?
Ja, det tar väl fett lång tid.
Det är en roll att växa in igen, antar jag. Liksom.
Ja, vad var jag? Jag var bostadslös, arbetslös. Alltså, det är svårt. Liksom.
Ja, jag var ung. Inte med någon manual direkt. Liksom. Nej. Utan det jag har lärt mig med de små och de stora, det är att alltså det är inte vad jag säger, utan det är vad jag gör. Det är det som är det viktiga. Så. Alltså att jag säger så här, pappa kommer på din fotbollsträning på tisdag, det är absolut en viktig sak för dem att få höra, att de vill att jag ska komma. Men det viktigaste är att jag dyker upp.
Ja, såklart.
Att jag inte kommer 6:55, jag är inte där 6:45, utan jag är där 6:45. Står och väntar hellre på att, för att jag inte ska, att jag inte ska svika dem bara. Liksom.
Hur gammal var du när du fick dina första barn?
Ja, det var ju 7 år sedan, så var jag 44 minus 7. Fett dålig på det här. Ja, ja, men det var 7 år sedan.
37.
Ja, precis. Och då var mitt liv helt annorlunda.
Fan, är det bara 7 år sedan alltså?
Ja.
Fan, det känns som att det är mycket längre.
Ja, men säg att det är 8 då, för det tar ju ändå 9 månader ish, någonting också, att de ska komma till och hit och dit. Så 8 bast ungefär. Och mycket har hänt på 8 år.
Börja med att beklaga sorgen, din systers bortgång.
Tack.
Ganska uppmärksammat fall. Där hon jobbade i Flemingsbergs, heter det Flemingsbergs?
Ja, häktet i Flempan, ja.
Där hon blev övermannad av en intern och
exakt.
Ihjälslagen. Var det innan eller efter du fick barn?
Det var innan.
Det var innan. Mm. Och det var inte liksom avgörande, utan alltså jag tänker på den situationen. Om den triggade dig som kriminell eller var så här shit.
Oj. Alltså det, vad ska man säga? Det var som att hälla bensin på elden egentligen. Mm. Alltså det, allt jag gjorde kunde jag rättfärdiga.
Mm.
Alltså några år innan så hade min pappa fått en hjärnblödning hemma i Husby-lägenheten. En kall novemberkväll förvirrat sig ut till Husby centrum och han hade bara typ shorts och en t-shirt på sig. Gick runt och letade efter mig.
Mm.
Och sen blev han omhändertagen av ordningsvakterna i centrum. De grep han, slog, alltså vad ska man säga, vad heter det?
Slog av över armen.
Ena handleden var krossad.
Mm.
Han hade så fotavtryck i ansiktet. Mm. Blev lobbad, kördes till arresten i Solna. Efter någon timme eller två så inser de att jag tror inte att det här är en berusning utan han är sjuk.
Mm.
Då kör de innan till Karolinska sjukhuset, då har han en hjärnblödning.
Mm.
Bara någon dag senare så han fick en hjärnblödning och det gick inte att göra någonting med det här.
Mm.
Och han dör. Vet, det här var bara några år innan min syster dog.
Mm.
Det var bensin.
Ja.
Så att om vi säger att det här var en ocean utav bensin bara några år senare, att min syster återigen av myndigheters förslappning, eller vad man ska säga.
Institution.
Ja, institutioner som har fuckat upp det helt enkelt. Och du vet, jag pissade med bredstråle. Det var roligt att jag säger pissa också. Att jag pissade på hela världen. Alltså. Mm. Det finns ingen människa som kunde säga någonting till mig utan att få en smäll tillbaka. Vare sig du sa god morgon eller om du sa håll käften, jag slog dig bara.
Mm.
Och jag fick stryk. Jag ska inte sitta här och säga, jag har fått otroligt mycket stryk i mina dagar. För att jag har förtjänat det, absolut. Men det var det sjukaste som, ja, när hon gick bort, det gick liksom inte att komma över det.
Nej.
Och speciellt inte på det sättet som det gick till, att det var kriminalvårdens person, eller myndigheten i sig hade brustit i sina rutiner som möjliggjorde att hon dog, att han kunde slå ihjäl henne. Och att de sen frias.
Mm.
Och att de sen efter det inte har sagt ett enda ord. Vare sig till mig eller till sin mamma, eller till hennes mamma, eller till mina andra systrar.
Mm.
Inte ett enda ord.
Helt sjukt.
Du vet, det var som att säga, men vad... Ja. Ja, men jag använder det. Jag använder det absolut som ursäkt till att straffa mig själv och alla andra runt omkring mig.
Vad fick han för rättsliga påföljder?
Livstidsfängelse.
Vad satt han för innan?
Han hade suttit för någonting, jag vet inte vad det var, men han hade i alla fall fått höra att hans polare hade snackat skit om honom. Så han satt en så här jätteinlåst i någon bil någonstans och väntade på honom. Och sen så högg han honom. Så att han satt för ett mordförsök, tror jag.
Okej.
Okay. Fast då var han i Södertälje och där försökte han strypa den arrestvakten där. Då flyttade de honom till psyk i Flämpan.
Mm.
När han kommer till psyk i Flämpan, då har han en avbruten sax tejpad runt benet. Och då kan inte de på psyk hantera honom. Så då tar de saxen, skickar honom till häktet i Flämpan med all den här informationen att han har överfallit en vårdare i Södertälje, haft en sax runt foten, 2 på dörren, jag vet inte om ni vet vad det är, att det ska vara 2 plitar på personen alltid, hela vägen upp. Så här. De har all den här informationen att han är livsfarlig.
Mm.
De hämtar honom från hans cell och ska skicka upp han på rastgården. Det är 2 stycken som hämtar honom. Stoppar in han i hissen, trycker upp han. Där uppe står min syster och tar emot han själv. Sen när hissdörrarna öppnas så går han förbi henne. Och hon vänder sig och man ser, jag har sett övervakningsfilmen. Liksom.
Mm.
Och han står vid sin tårtbit med dörren öppen. Och hon går emot honom. På den sista bilden som man ser hennes ansikte så ler hon mot honom. Och typ bara en halv sekund senare så börjar han mata slag på henne.
Mm.
Och uppe i den här tårtbiten på övervakningstornet där sitter det en till plit. Och hon tar batongen som finns där uppe och springer ner för den här trappan och ska försöka avbryta det här. Och slår den här killen på armen och han parerar med överarmen. Så att han bryter armen tror jag att han gör faktiskt. Jag såg att han hade gips och grejer på sig. Sänker henne, tar batongen ifrån henne och hon drar. Och smäller igen den här dörren kvar min syster. 1 minut och 24 sekunder tror jag han slår henne med batongen i ansiktet. Han tar alltså en paus och tar av sig tröjan och torkar av blodet i sitt ansikte och fortsätter att slå henne. Och sen så kommer den här insatsstyrkan uppspringandes. Han lägger ner batongen, lägger sig ner och låter sig gripas. Sen dess har han inte, alltså han har inte uttalat sig en enda gång. Inte en enda gång under rättegången, inte under förhören. Inte ett enda svar på varför han gjorde det här. Han bara gjorde det.
Fan vad hemskt.
Ja, det... Ja, det var en otroligt jobbig period, inte bara för mig utan även för min systers mamma såklart, som än idag inte har hämtat sig, och för mina systrar.
Men hur ska man hämta sig?
Ja, det är den.
Det är ju, alltså...
Så att det, ja, det ledde till att det blev otroligt många konsekvenser för så många andra inblandade på något sätt. Alltså. Och om jag hade kanske fått hjälp, eller alltså, man hade kanske fått... någonting utav staten eller kriminalvården, så hade det kunnat förskona så många andra. Men ja, som jag sa, så var det ju bränsle och det rättfärdiga är mitt sätt att leva helt enkelt.
För du försökte ändå gå rättsligt mot det här.
Ja, ja, absolut. Och det, alltså det, kriminalvården är ju en instans som ingen har insyn idag. Jag ska vara lite försiktig med att prata om kriminalvården. Jag jobbar idag med och kriminal eller mot kriminalvården, så att vi har bra dialog idag i andra ärenden såklart. Men ja, det är ju väldigt svårt att ha insyn i kriminalvården. Det är en väldigt svår myndighet att ha insyn i. Så att ja, vi förlorade det i alla fall. De blev inte fällda för arbetsmiljöbrott eller vållande till annans död. Vilket jag kan tycka är konstigt, för de gjorde en rapport i samband med min systers mord där de själva hade liksom så här, men det här har vi gjort fel, det här har vi gjort fel, det här har vi gjort fel. Och det här använde ju åklagaren såklart emot dem, men det var ju liksom inte någonting över det.
Det är alltså inte som till exempel inom vården, om de märker att de har gjort fel så brukar de ju anmäla sig själva.
Nu blir så här Lex Maria tror jag det heter inom vården.
Jag minns inte heller
vad det heter. Nej, alltså... Jag tror inte att det finns en annan myndighet som granskar kriminalvården. De granskar sig själva. Alltså medans här har det ju så här, IVO heter de, som granskar. Det är alltså en separat myndighet som granskar sjukhus. Och om Danne skulle fucka upp till exempel på din salong där, så kommer ju IVO till dig. De är ju inte styrda utan någon annan, utan de är ju IVO liksom. Och deras uppgift är att syna. Men kriminalvården har ingen sån intern synning liksom. Nu kanske jag hittar på här, men ja, vi förlorade det i alla fall. Och det var ju också ytterligare en spottloska i ansiktet. Så här. Ni tog min syster, ni dömde han. Och sen då? Vad ska vi göra nu då? Så det var liksom inte så mycket. Det var att försöka så här, hanka sig fram bara och försöka ställa sig upp på 9,5. Och jag lyckades ställa mig upp. Men... om man tittade bakom mig så här, när jag hade väl ställt mig upp, vilken förödelse man hade lagt bakom sig så här, det är djupa sår som jag har orsakat andra människor, och mycket sorg liksom. Men med det så har jag också på något sätt så här rest mig och tagit fullt ansvar för mina barn och för mina handlingar som vi har pratat om tidigare här. Så att jag är ju inte den personen som jag var då. Nej. Men precis som du och du Rodda, när ni pratade om det här, så togs vi tillbaka till den här blöta kvällen i Sälen för 8 år sedan. Eller ännu längre, kanske 10 år sedan till och med. Ja, skitsamma. Så är det ju människor jag stöter på i mitt liv som så här, man har så här, shit, kommer du ihåg när du gjorde det? Så här, kommer du ihåg när du sa så? Kommer du ihåg när du betedde dig så? Och det är också en viktig del att komma ihåg, att jag har faktiskt också ansvar för din läkningsprocess. Att när du vill ha min tid och när du vill ha en förklaring, så måste jag brösta den och du kommer få den tiden. Och du kommer få den kanske ursäkten du behöver för att kunna läka dina sår som jag har orsakat dig. Och det har jag hade behövt att få det av mina föräldrar.
Mm.
Jag hade behövt få de svaren av min mamma. Så här, ej, kom igen, vad fan hände? Så här, var inte jag bra nog? Eller var det fel på mig? Var jag för kort? Vad var det för fel? Varför lämnar du mig? Liksom? Ja.
Har du är det där riktiga tankar?
Det här är riktiga tankar.
Att du har tänkt att du är för kort?
Nej, jag är ju typ det kortaste.
Ja, men det var därför jag tänkte så här. Nej, du är ju ganska kort.
Mm.
Och jag bara...
Alltså, 1,70, Annie, det är inte jättekort.
Jo, men du är kort. Men du ser kort ut.
Ja, lägg av. Jag ser liten ut, jag vet. Jag ser ut som en smurf.
Du är inte kort, du är bara inte långt.
Nej, det är den.
Okay. Men vem är Matte idag då?
Matte idag jobbar på socialtjänsten i Farsta, på sociala insatsgruppen.
Mm.
Det är en verksamhet som jobbar med att försöka hjälpa unga vuxna som helt eller delvis försörjer sig på kriminalitet. Att kalla det för en avhopparverksamhet, det skulle jag inte vilja säga. Men det är så nära man kan komma. Jag jobbar ju åt Stockholms stad. Mm. Så att det är ett sätt för dem att återintegreras in i samhället. Så att vi samarbetar med polisen, kriminalvården, frivården och alla de myndigheter som jag själv har föraktat liksom, i hela mitt liv. Pappa till 4 barn, sambo, bor ute på Värmdö, tränar när jag vill, äter när jag vill.
Vad gör du mest, tränar eller äter?
Jag tror att jag äter mer än jag tränar, det har faktiskt hänt. Det har faktiskt hänt, en gång så trampcyklade åt en risifrutti, alltså, det var jättekonstigt. Ja, men alltså, jag försöker göra så mycket bra jag bara kan idag jämfört med 7-8 år sedan.
Kan du beskriva en dag på ditt arbete, hur går processen till?
Ja, en dag på arbetet kan se ut att efter en helg till exempel, typ som imorgon är det ju måndag, då är det viktigt för mig att kolla av de klienterna, kallas de för, att de är fria, att det inte har hänt någonting galet under helgen som har gjort att de är frihetsberövade. Och är det så att de inte är frihetsberövade, kolla av att helgen har varit bra, att de har hållit sig på banan, och försöka bara så här motivera och peppa till att så här fånga dagen, eller att säga, men att ta tag i det. Och är det så att det har uppstått problem, och då får man ju lösa de problemen därefter. Är det så att de sitter på häkte, ja, då åker man och besöker dem på häktet och får börja om liksom.
Men hur sker det i den tidigare instansen? Hur kommer du i kontakt med en klient och liksom hur...
De kan komma genom socialtjänsten. Mm. Det finns ju ekonomiskt bistånd, alltså som kallas för socialbidrag. Det är ju en egen del, en egen enhet på våran enhet, om man säger.
Mm.
De kan komma därifrån, de kan komma från kriminalvården, anstalter.
Men de måste söka sig till det?
Ja, okay. Precis. Och vi jobbar ju också uppsökande, så att vi rör oss också ute på anstalter och häkten och pratar om våran verksamhet. Och ja, försöker att... ge unga vuxna ett annat alternativ än till det vi håller på att se förgör Sverige idag.
Mm. Skulle du säga att det är värre, alltså klimatet nu, än vad det var liksom när vi växte upp?
Jag skulle vilja säga att det är råare. Jag hörde en intervju här för ett tag sedan, jag vet inte vem det var, men det var i alla fall, jag kommer ihåg, alltså, han sa så här, att han pratade med en äldre, så sa han så här, när ni växte upp så hade ni en medlare. Den medlaren kunde döma ut så här, Matte, du har gjort fel här, du ska hosta upp pengar här. Alltså, kanske du fick en örfil och så var det 100 000 eller 50 000 fattigare, så var det klart.
Men det fanns alltid en som alla lyssnade på.
Ja, exakt. Det fanns alltid en som man säger, okej, så fick han typ 20 lax för att han hade medlat.
Mm.
Och sen så kom det här att man blev bötad. Kunde du hosta upp de här 10 000 eller 50 000, då lämnade de dig i fred.
Mm.
Och nu har det kommit att det spelar ingen roll om du har pengar eller inte, vi klipper dig.
Mm.
De skjuter dig. De kommer inte ens ge dig ett alternativ. Så, men du skyllde oss 100 lax för du har kritat 3 kassar eller vad det nu än är för någonting. Fuck det där, vi vill inte ha några pengar för vi har pengar.
Mm.
Vi kommer skjuta dig. Och det statuerar ett exempel för alla andra. Så här.
Mm.
Pang, och sen så är han borta eller hon eller vem det nu är. Och det som sker idag i dagens samhälle, det är att Sverige, vi är inte rustade för det här. Och myndigheterna har, alltså Fryshuset, polisen, alla de som jobbar... har jobbat med målgruppen i flera år, har varnat för det vi håller på och det vi ser idag. Det är inte så att Fryshuset och polisen och alla andra eldsjälar sitter och säger så här, nej men gud, vad är det som händer? Det är myndigheterna som sitter och säger så här, men vad fasiken, hur kunde det ske med det här då? Att man, ja, vi har sovit och sen så helt plötsligt så är det här nu liksom.
Mm.
Men det finns, du vet, så det låter ju jävligt mörkt när man läser tidningar och kollar på nyheter att det är becksvart. Jag skulle vilja säga att det finns otroligt många lösningar och alternativ på det vi håller på, alltså det vi ser här.
Mm.
Det är att man bara vågar lyssna på de som vet att det är rätt man på rätt plats eller rätt kvinna på rätt plats. Och att de som jobbar med det här och har gjort det i flera år får resurser till att långsiktigt jobba med utsatta ungdomar. Mm. I utsatta områden. Att det här är en quick fix, det är inte det. Mm. Det är inte som att köra in bilen på en biltvätt och så kommer den ut igen på andra sidan. Men här måste man grisa ner sig länge liksom.
Men hur tillfredsställande är det när man lyckas hjälpa någon?
Det är otroligt tillfredsställande.
Det finns ju, jag har ju gjort liknande grejer, till exempel med dig. Alltså hjälpt dig på den grejen. Ja, eller du... så här, jag har ju engagerat mig på en mer privat basis än vad du har. Men det finns ju ingenting som slår det.
Nej.
Om man
lyckas. Nej, men exakt. Och, ja, men precis. Men det kan... Ja. Alltså känslan, jag fattar vad du menar, men känslan att lyckas kan inte vara min motivator.
Nej.
Utan det kan inte vara det. Så jag kan glädjas med dig.
Det är en bonus liksom.
Det är en bonus bara. Så här, jag vill bara att det ska gå bra för dig. Jag vill bara att du ska ta ansvar för dina handlingar. Kom igen, dyk upp dig. Du vet, alltså, det är så många saker som måste ändras för att du ska kunna resa dig. Det är inte bara att sluta sälja hash eller och skjuta på folk. Det är många saker hos dig som ska ändras. Guldkedjan måste bort. Kläderna måste bort. Det är massa attribut som du har byggt på dig under tiden som kriminell. Ditt sätt att prata, ditt sätt att gå. Att du tänker att du måste kanske stå kö på ICA fast du kanske är van och bara, ej, ge mig den där. Alltså förstår du? Mm. Det är många saker som du måste ta tag i som individ innan du har kommit i mål. Liksom. Och att få vara längs med den här resan med en ungdom som gör den här resan, det är bonusen.
Mm.
Det är därför jag gör det. För att om jag skulle göra det här för pengarna, då, alltså jag kommer vara fattig resten av mitt liv. Så är det ju bara.
Men det är intressant hur man förändras. Jag har ju liksom under hela min uppväxt haft en vision av att jag ska vara tuff, respekterad, man ska vara gangster, det ska vara coolt och liksom sådär. Och nu sitter jag 30, snart 39 år gammal och såhär aktivt lasrar bort min 13-12 tatuering som betyder ACAB, som betyder att fuck Aina liksom. Mm. Vad är det för jävla tatuering?
Jag vet inte.
Nej, men alltså så här, jag har den på min kropp. När jag tänker på det nu, så här, va?
Mm.
Alltså jag vill kunna ringa till polisen nu, om jag behöver.
Mm.
Jag tycker inte illa om poliser längre. Det är ingen polis som är taskig mot mig. Förut var de det, för att jag förtjänade det. Men nu är det inte det. Träffar jag en polis nu, så kör läget, liksom. Ja, körkort, absolut. Blås i den här, fast, grönt.
Jag hör vad du säger, men i våra förorter idag så pågår det systematisk rasism ifrån poliser. Att, alltså det gör det. Det kan vi inte komma undan ifrån, att myndighetsutövare i uniform ibland utnyttjar sin roll.
Mm.
Och det gör att det blir en all cops are bastard stämning från många unga.
Absolut.
Så att det, jag förstår den, men jag accepterar inte att det är så. Men jag tycker att det är snyggt också att du har kommit till insikt att den gynnar inte dig, din 13-12 tatuering.
Men det gynnar ju ingen.
Nej, det är den. Ja.
Det är det som är grejen. Så självklart så finns det poliser som är dåliga.
Mm.
Och det finns muslimer som är terrorister. Men alla terrorister är inte muslimer. Alltså, och på samma sätt som man inte kan säga att alla muslimer är terrorister, eller terrorister är muslimer, så kan man inte säga all cops are bastards. Det är omöjligt.
Det
är individer.
Mm.
Sen så självklart finns det strukturell rasism i Sverige.
Mm.
Det är så Sverige är uppbyggt. Det har vi pratat om i poddar flera gånger. Och det är fucked up.
Mm.
Men vad hjälper det? Alltså, anledningen till att jag gjorde en 13-12 tatuering var dels för att det var coolt att tycka illa om poliser, och dels så hade jag problem med poliser på grund av mitt egna beteende.
Mm. Ja, jag kommer ihåg i början i Salong Betong när ni öppnade i Högdalen, när ni hade razzia i par 10 minuter för att ni hade öppnat den.
Jag trodde
att era jackor var
ett
nytt gäng. Jag kommer ihåg, jag hade också en sån där...
Exakt, vi var ju gängstämplade. Mm. Alltså, Salong Betong hade ju jättejobbigt med polisen.
Mm.
Jag hade ju punktspan i 6 månader. Liksom. Mm. De stoppade mig på dagis, ni hämtade Melody och du vet så här. Men jag umgicks med kriminella, hade en kriminell utstrålning. Förstår du? Jag ville hela tiden vara i framkant på det där.
Ja, du blev bekräftad av polisen.
Exakt, och nu vill jag inte det.
Nej.
Absolut inte, för jag är 40.
Mm.
Och jag vet nog ingen 40-åring som vill skylta med det eller som vill vara där. Det är ju en ungdomsgrej.
Ja, det är menar liksom. Absolut.
Och det är inte så att jag tar alla poliser i försvar nu. Jag bara säger att jag är 40 år gammal. Jag kan inte stå för den tatueringen längre.
Nej, men för mig är det också viktigt. Så här. Jag kommer ihåg för några år sedan när mina... yngre barn var lite yngre än vad de är idag, så åkte vi till polismuseet och så lade jag ut bilder på det på min Facebook så här. Och det var en del gamla vänner bara, ej, vad fan kan du gå på ett polismuseum, brorsan, är du dum i huvudet? Men vad menar du? Så här, hur ska jag kunna lära mina barn att bli produktiva och så här, bidragande medborgare i samhället om jag som två, alltså lär dem som tvååring att de ska hata polisen?
Mm. Ja, det
blir jätteknepigt för mig.
Och det, ja, men det är orimligt.
Nej, men det funkar inte. Och då blev det så här, jag hade ett alternativ där. Antingen så går jag i clinch med de här människorna och säger så här, men vad fan, jag vill rätt att göra vad jag vill med mina barn. Eller så bara, pop, tog jag bort dem. Och sen så hörde inte jag dem längre. Och så, sen har det inte, alltså, då har inte det stört mig. Och någonstans är jag där idag, 44 bast, och säger, jag kan ta bort dig från mina sociala medier om våra tankar inte stämmer överens.
Ja.
Alltså det är enkelt. Jag behöver liksom inte fastna i din åsikt. Jag kan respektera den, men jag behöver inte köpa den. Liksom.
Nej, precis.
Och du behöver inte respektera, du behöver inte köpa min. Bara respektera att jag inte tycker som du. Och det är skithärligt idag att se att jag kan... Nu låter det skitkonstigt, men jag kan röra mig i olika kretsar utan att bli jättedömd. Sen att de pratar bakom ryggen, låt dem. Alltså det kan jag inte stoppa. Men de hälsar på mig idag. Jag är på en bra plats med många av mina gamla vänner som var fiender.
Men jag känner lite samma sak. Och liksom, det är så här, så länge man står för... Alltså jag står för att jag inte liksom vill eller kan bära upp den tatueringen längre.
Ja, men liksom, precis. Ja, men exakt.
Och jag skulle med handen på hjärtat kunna tänka mig att bli polis.
Mm.
Nu kommer jag inte bli det för att jag måste plugga och sådär. Men jag skulle kunna tänka mig att bli det. Och inte för att bidra till en strukturell rasism. Tvärtom.
Nej, men liksom. Precis. Och det är exakt det som polisen behöver. De skulle ju behöva en kille som dig, som mig och som Rod. Alltså som har levt, som har gjort...
Konstapel Gonzales.
Okej, men ni fattar vad jag menar. De behöver... Polisen behöver fler människor som har levt.
Mm. Sen tror jag, jag tror att... Nej, jag skiter i det.
Ja, jag tror inte jag kan uttala mig mer om det.
Nej, jag skiter i det också.
Ja, faktiskt.
Men, det har varit grymt att ha dig här.
Ja, vad roligt. Jag är nära att få vara här.
Lyssna lite på din story. Om man vill se Välkommen till Husby.
Älskade Husby.
Älskade Husby.
SVT Play.
Den ligger där fortfarande.
Den ligger där fortfarande.
Och hur många avsnitt?
Det är två delar.
Ja.
Den är uppdelad i två delar. Den handlar inte bara om mig, utan det handlar om fem barndomsvänner till mig. Alla från Husby.
Hur var det att spela in den?
Den var grym faktiskt. Alltså de var skitbra, de här som höll i det. Maud Nykander och de här andra som höll på med filmen. De var asbra. Assköna.
Men hur var det att träffa alla gamla? Och liksom?
Asroligt. Alltså det var som att ingenting hade hänt. Förutom att folk hade fått pengar. Alltså en tjej, Bahar.
Ja, tjockrik.
Alltså kom igen. Du vet, jag brukar tänka sig bara, ej Bahar. Hey, vad händer?
Alltså, vi delar.
Ja, men hon har alltid varit 100, du vet, så här. När jag fick mina barn, hon var den första som kom hem med så här, tvillingvagn och kläder och du vet, så här, stöttade mig 100%. Så, här. Så att hon har alltid varit 100 sedan dag ett. Liksom. Ja, alla de som är med i dokumentären är bra folk. Liksom.
Kul. Den är bra.
Ja,
den. Och där får man veta mer om vem Matte är. Liksom.
Yes,
ja. Idag så öppnar ju mitt nya projekt Salong Betong Beauty. Där vi ägnar oss åt främst hudförändringar och kanske vår liksom, största nisch just nu i tatueringsborttagning. Där vi sitter med en av världens bästa lasermaskiner som heter Piccolo Laser. Som Picco betyder picosekund.
Va?
Picco är ju, betyder litet eller kort.
På italienska.
Inte en aning. Men piccolo, det är alltså picosekunder. En väldigt, väldigt, väldigt avancerad laserteknik. Så om ni som lyssnar har fula tatueringar, eller snygga tatueringar, eller ditt ex-namn, eller vad det nu kan vara, så mejlar ni till mig på beauty@salongbetong.com.
Och det känns ungefär som att göra 1000 nålar.
Ja, det är inte så farligt. Jag har lasrat bort, jag håller på med hela din vad, Roda. Men fan, kul att ni har lyssnat. Skönt att vara tillbaka i podden också.
Ja. Welcome home.
Ni som inte har Patreon kan skaffa Patreon, för nu kommer vi köra ett eftersnack med Matte där vi kommer höra lite mer djupgående. Liksom.
Djupgående.
Ja. All right. Kött i lulju.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.